Hej och välkomna till avsnitt 932 av amerikanska nyhetsanalyser, en konservativ podcast med mig Ronny Berggren som ni gärna får stödja på swishnummer 070-30-28-95-0. Demokraterna i representanthuset har inlett en riksrättsprocess mot president Donald Trump. Här följer ett samtal med Björn Nordström där vi övergripande går igenom vad allt handlar om. Varmt välkomna! Björn Nordström, välkommen.
Tack så mycket.
Vi ska prata om det som är den stora grejen i USA, och det är att Nancy Pelosi har beslutat att dra igång en riksrättsprocess mot Donald Trump. Och det här är ju en unik och stor sak, och vi kan säga att i hela den här Russia-grejen, Russiagate, så vart det ju ingen sån här process därför att Nancy Pelosi bland annat tyckte att det finns inte material till det. Men nu har hon beslutat att göra det, och det har att göra med ett telefonsamtal som Donald Trump hade med Ukrainas president Zelensky i somras. Och det här är en ganska lång historia, så att om vi börjar, ska vi börja redan 2014 kanske?
Ja, du kan ta upp det där. Jag tänkte bara nämna att det är egentligen inte Nancy Pelosi som har beslutat det. Nancy Pelosi föll för pressen från vänster, extremvänstern, som trycker på. Så att egentligen så, min gissning är att hon egentligen inte vill gå vidare med det här, men hon har ingen val längre.
Nej, hon blir pressad av vänsterkanten.
Hon är extremt hårt pressad av vänsterkanten, ja.
Ja, och vi har ju Rashida Tlaib och Alexandria Ocasio-Cortez, de håller konferenser och efter konferenser de har manat liksom att nu måste vi impeacha honom och sådär.
Så. Precis, så de här Jerry Nadler, de här Adam Schiff och allt de där, de håller ju på och gapar och skriker om det, så hon måste tillfredsställa dem helt enkelt.
Mm. Men i alla fall då, det hela historien som har förelett där, den började våren 2014, och då var det så här att Joe Bidens son, vicepresidenten då, han var ju sittande vicepresident under Barack Obama, hans son Hunter Biden, han satte sin styrelse för Burisma Holdings, och det är ett naturgasbolag i Ukraina, deras största naturgasbolag. Och vi kan bara som parentes säga att Hunter Biden hade då just blivit, jag vet inte avskedad, men uppsagt från The Navy Reserve. Därför att han hade påtappats med att ge positiva utslag för kokainanvändning, tydligen har jag läst. Men det var bara en sidoparentes. Men i alla fall, han hamnade i styrelsen där. Och vid den här tidpunkten så var Ukraina är väldigt, man behövde USA för man stod i den här konflikten med Ryssland, och USA manade Ukraina att bli mer oberoende från Ryssland när det gällde energi och så. Samtidigt så insåg man att Ukraina var ett väldigt korrupt land, väldigt mycket korruption, och 2015 så tillsattes den åklagare, jag tror att han hette Viktor Shokin, för att utreda korruption. Men västvärlden, USA och även EU var väldigt missnöjda med den här personen, så de tyckte inte utredde det här tillräckligt bra. Och bland annat så var det Burisma Holding som man också kollade på, och det här hade börjat redan innan Hunter Biden hade hamnat i styrelsen. Men man var inte nöjd med den här åklagarens arbete, och han såg att han är förmodligen också korrupt. Så att västvärlden, Obama, bad Joe Biden, vicepresidenten, att helt enkelt pressa Ukraina och säga att ni måste avsätta den här åklagaren, därför att han sköter inte sitt jobb. Om ni vill ha bidrag från oss, och USA har dragit 1 miljard i bidrag, så kan inte vi skicka det till ett land som är korrupt och som inte liksom reder ut korruptionen i sitt eget land. Så att Joe Biden fick uppgift att helt enkelt förmedla det till Ukrainas regering, och han gjorde det, och det finns ett känt klipp nu som florerar på internet när han sitter och pratar. Det är ett samtal som hålls av Council on Foreign Relations där Biden pratar om att han skryter nästan om att han lyckades då få den åklagaren avsatt. Så att den åklagaren sparkades, men det är viktigt att betona att det här var inte Bidens egen frilansargrej liksom, utan det var Obama-administrationen som gjorde det här då. Och de hade även haft betänkligheter kring funkar det med Hunter Biden i den här bolagsstyrelsen, så att Obamas vita hus hade funderat på de här sakerna. Men det var väl historien där och då. Sen så kom det en tråd som har spunnit vidare inom mer Biden-kritiska kretsar. Alltså vart åklagaren sparkad för att han försökte utreda Bidens son. Alltså fanns det liksom svågerpolitik där. Så att det är den frågan som används länge. Och inom Trumps läger så har man försökt spinna på det väldigt mycket. Och det för oss fram till det här telefonsamtalet i somras. Och du kanske kan ta över och berätta lite om det.
Jag tänkte bara inflika ett par kommentarer om Hunter Biden. Han fick betalt $50,000 i månaden för att sitta i den där styrelsen när då Joe Biden var president. Det var inget olagligt i det, va? Men det var nog ganska opassande att han tog betalt $50,000 i månaden för att sitta i en styrelse när pappan var vicepresident. Så det var väl inte speciellt smart. Joe Biden har också skjutit sig själv i foten nyligen genom att först påstå att han har pratat med, det finns bevisa att Joe Biden pratade med, han, med sin son Hunter Biden om det här för några år sedan. Men nu så nekar Joe Biden att han har pratat med sin son. Det är ingenting olagligheter i sånt där, men att Joe Biden först går ut och säger att för ett par år sedan att han har pratat med sonen om det där och nu nekar han att han pratat med sonen, det gör ju inte Joe Biden direkt mer trovärdig. Så att han skjuter sig själv i foten lite grann. Hur här, så man vet inte riktigt vad man ska tro, men i det stora hela så är det väl inget direkt olagligt i det, men att hela situationen var nog ganska, är nog ganska, det är ganska dålig PR för Joe Biden tyvärr.
Jag håller med om det, och han har hanterat det här oerhört dåligt, därför att det finns ju klipp på ABC News och på massa nyhetskanaler.
Precis.
Där journalister ställer frågor, hur är det med din son Hunter, och han vill inte svara ibland, så säger han felaktigt och sådär, så att det är ingen snack om att så är det. Alltså, Joe Biden har hanterat det här oerhört dåligt, och det har ju också feedat Trump-lägret och deras idéer.
Precis.
Om att här är något skumt.
Och för, innan vi går vidare tänkte jag bara nämna en sak. Joe Biden hade igår söndag så skickat Joe Biden ut ett memo till massa nyhetskanaler där han uppmanade nyhetskanaler i USA att inte låta Donald Trumps advokat Rudy Giuliani vara med i nyhetskanaler och prata om det här. I andra ord, han försökte sätta på en munkavle på nyhetskanaler, vilket gör det ännu mer problematiskt. Han försöker censurera den här sidan av historien.
Och vi kan säga då att Rudy Giuliani, det är, jag vet inte exakt vilken roll han har, det är svårt att säga, men alltså han är Trumps personliga, ja, vad är han för något egentligen?
Ja, han är advokat, han är Trumps advokat. Problemet med Giuliani nu, så att Giuliani sitter lite trassel i det här nu också, är att Giuliani har då varit eventuellt i kontakt med Ukraina med, men eftersom Giuliani inte är en offentlig anställd, utan han är advokat då, och Trump,
rent privat.
Han som privatperson får inte ha kontakt med främmande makter då, utan det ska ske då via offentliga kanaler, om man säger så. Giuliani sitter också lite trubbel med det här, genom att han enligt rykten, enligt uppgifter, kan eventuellt ha kontakt med Ukraina med, för att försöka få mer information om det som har skett med Joe Biden.
Mm.
Så att Giuliani är lite trubbel, Trump är lite trubbel, Biden är stor trubbel, och demokraterna är faktiskt också trubbel med det här, för att det som sagt, det är den enda stora röra kring det här.
Ja, men om vi går vidare lite i kronologin, det var så här att jag tror att det var den 13 september, då så tror jag att det var underrättelsekommittén i kongressen så fick nys om att en visselblåsare inte fick tillträde till kongressen, och då visste man inte exakt vad det här var för visselblåsare och liknande, så att det var ju skriveri om det, men inga gigantiska rubriker, utan de kommer vecka senare ungefär, när man började förstå att den här visselblåsaren har rapporter om Donald Trump och rapporter om att Donald Trump har samtalat med en utländsk ledare. Lite senare fick man veta då att det rörde sig om ett telefonsamtal som Trump höll i somras, jag minns inte om det var juni.
25 juli.
Precis, okej, till och med det.
25 juli.
Just det, med Ukrainas president Zelensky då, som är relativt nytillträdd eller nyvald, och yep. Han hade där då pratat om att det är inte ett jättelångt, det är kanske 5 sidor det här samtalet som finns transkriberat, så jag har läst och du har läst också, men jag pratar Trump ganska mycket. Han säger att det vore bra att utreda lite grann kring Joe Biden, och Rudy Giuliani har varit där och jag kommer att be dig liksom samtala med lite andra, och Ukrainas president är väldigt tillmötesgående. Och man kan också säga att i augusti så hade Trump stoppat USAs militärstöd. USA är det land som ger mest militärstöd till Ukraina, $250 miljoner per år, för att Ukraina ska kunna skydda sig mot Ryssland. Och EU gör också stöd, men inte alls lika mycket som USA. Och det hade Trump fryst i augusti någon gång. Så att när han samtalade med Ukraina, nej, han fryste kanske senare, nu kanske jag blandar ihop det, men det var någon frysning av det här också i alla fall.
Ja.
Och de som är kritiska menar att det här användes som ett verktyg för att pressa Ukraina att gå med på Trumps krav om att utreda Biden. Men i alla fall, du har också läst det här samtalet. Ja. Har du några tankar om det?
Ja, demokraterna, innan det här samtalet, det här, vad ska man, transcript och släppte, så hade demokraterna redan beslutat sig för att de skulle göra en impeachment. Med andra ord, innan bevisen, innan informationen framkom, så sa de att han är skyldig för quid pro quo. Quid pro quo betyder i princip att jag ber dig om en tjänst och så gör ni en gentjänst. Man drar, vi ger varandra en tjänst. Så demokraterna hade redan sagt att vi har information som säger att Donald Trump har frusit, skulle ha frusit då det här stödet till Ukraina, och som en gentjänst då skulle då Trump få tillbaka information om det här Hunter Biden och så vidare. Va? Och det var då baserat på rykten. Sen kom ju det här transcript då, vilket visade att det inte alls var någon sån gentjänst. Det var inget quid pro quo eller någonting i det. Visst, Donald Trump bad att Ukraina att Trump skulle utreda Ukraina och det här Joe Biden. Men det var ingenting som var quid pro quo i det. Som andra ord, Demokraterna hade redan beslutat sig för, baserat på det de trodde skulle komma fram, inte kom fram. Precis som det här med det här Robert Mueller report. De hade beslutat sig för att Trump är skyldig, sen visar att ingenting framkom att han är skyldig, va? Så demokraterna satt i en situation att de inte hade längre några val nu. Om de hade väntat 2 dagar till för att titta på det här transcript, då hade de insett att oj då, det finns egentligen ingen quid pro quo. Det finns egentligen ingenting för impeachment. Men vi har redan utlovat impeachment nu, så nu måste vi gå vidare med det. Så det här transcript i princip bekräftar att ja, Trump bad Ukraina att utreda. Inte bad om, han uppmuntrade. Han sa att kan du göra mig en tjänst och kolla upp det här, va? Men det var ingenting som var kopplat till någon form av stöd eller ekonomiskt stöd eller någonting, va? Som då demokraterna påstod. Så nu sitter vi ju där. Att demokraterna måste gå vidare för att de redan utlovat de ska det, men det finns egentligen ingenting. Det som är värt att nämna, det här är väldigt, väldigt viktigt att nämna, det är här, det du kallar det för visselblåsare. Egentligen är det ingen visselblåsare. Folk använder visselblåsare. Reglerna som har funnits upp till väldigt nyligen, för bara några veckor sedan, är att en visselblåsare är per definition enligt amerikansk lag och enligt reglerna inom det här intelligence community i USA, är att man måste ha förstahandskunskap. Man måste ha själv hört eller deltagit aktivt. Man måste ha själv hört förstahandskunskap om vad som pågår. Förstahandsinformationen. Intelligence community, alldeles innan den här så kallade citattecken visselblåsaren kom fram, ändrade bakom ryggen på Trump och bakom ryggen på kongressen reglerna för vad som utgör whistleblowing. De inkluderar att man kan ha andrahandskunskap och tredjehandskunskap med, just för att det skulle passa in. Så reglerna ändrades bara för några veckor sedan, vilket
Okej,
gör att,
och ändå får
vilket
kallas visselblåsare, alltså inte behöva vara som Edward Snowden, att jag själv tar det här materialet och vet, utan att du kan bara ha hört nästan ett rykte, eller?
Precis, och det är precis det den här personen har gjort. Den här personen har inte förstahandskunskap. Han har hört rykten och andra hand och även tredjehandskunskap vad som pågår. Så om den här definitionen, om definitionen som fanns för 2 månader sedan hade applicerats, så hade den här whistleblower, så kallade whistleblower, inte fått komma fram eller tagits på allvar, just för att den inte hade förstahandskunskap. Men, och det är det här som de kallar för deep state då, några byråkrater inom intelligence community, och de byråkraterna har visat sig ha var Trump, anti-Trump-personer, Trump-motståndare, de sympatiserar med Hillary Clinton 2016, visar sig ha ändrat de reglerna. Det är lite grann som det här, om du minns för några år sedan när Migrationsverket tog ett konstigt beslut att låta alla syrier i Sverige, svenska Migrationsverket, låta alla syrier hux flux få permanent uppehållstillstånd. Det var ju liksom gjort av bara en byråkrat i Migrationsverket utan någon förankring i riksdagen eller av folket, eller hur? Precis på samma sätt gjordes det här. Det är en byråkrat som sitter i den här intelligence community som ändrade spelreglerna för en whistleblower. Helt plötsligt så framkommer det då en person som har andra och tredjehandsuppgifter om någonting, och hux flux så passar den personen in i whistleblower regulations som finns.
Just det, precis.
Så det är väldigt, väldigt konstigt att sånt här har skett, och naturligtvis kommer det att framkomma nu.
Ja, men sen då den fråga som dras upp nu, det är helt enkelt, gjorde Trump rätt? Alltså gjorde han fel när han pratade om en utländsk ledare om en intern angelägenhet, nämligen ett amerikanskt val? Och det är där enligt mig som skon klämmer. Sen kan jag tycka, för jag kan tycka att det ska man inte göra, eller det ska man inte göra, det är väldigt tydligt. Men Trump gjorde det, liksom, det kan man inte komma ifrån. Men frågan är liksom, ligger det här till grund för riksrätt? Är det här hela världen? Var liksom, ja, tar sig demokraterna vatten över huvudet?
Det var nog naturligtvis ganska opassat att han gjorde. Är det grund för riksrätt? Nej, för riksrätt det är ju high crimes and misdemeanors, med andra ord. Det är kriminell verksamhet. Det är inget kriminellt det här, därför att det finns ju inget quid pro quo. Så det finns ju ingenting som är kriminellt det här, utan det här är rent politiskt. Var det klumpigt och klantigt? Ja, absolut. Vi måste ju också tänka på så här också, att det här görs sannolikt av presidenter. Obama gjorde sannolikt sånt här konstant, men det fanns ju inga då, inga, om man skulle gå bak och titta på Obama och W. Bush och Bill Clinton och så vidare, va? Det skulle säkert framkomma oerhört mycket information där de har bett om tjänster hit och dit och kors och tvärs med ledare för andra länder. Men eftersom det är Trump så granskas det här mycket mer och synas det här mycket mer.
Vi har ju det klassiska med Obama 2012, att när han säger att ge mig lite släck till eftervalet, när han säger det till Medvedev, alltså USA,
ja,
Rysslands president då, och sen så vill han att han ska förmedla det till Putin, eller Medvedev säger att han ska säga det till Putin. Och det var ju så här att mikrofonerna, de trodde att mikrofonerna var stängda men de var på. En sån här
Precis.
klassiker.
Trump då, det här samtalet då som han hade haft med Ukrainas president, det låste man ju också in alldeles efter samtalet på en speciellt högklassificerad högsäkerhetsserver. Och det började ju då naturligtvis då demokraterna gapa om att oj, det här visar att han försökte dölja alltihopa. Det är standard procedure att man låser in sådana där. Obama, jag hörde en intervju med en före detta, en som jobbade under Obama, som var den som hjälpte till att låsa in. Och han sa att Obama låste in, vi låste in, vad ska man säga, låste in Obamas samtal med presidenter och utländska ledare konstant i speciella datorer med högre säkerhet. Precis, och det här är standard procedure. Så det demokraterna säger är... Det de påstår, det är normalt för presidenter, va?
Ja, man kan just också säga att, ja precis, jag kan också tillägga om jag får inflika det, att det här med att kongressen inte fick tillgång till den här visselblåsaren början, det beror också på samma sak där, att presidenten har någonting som heter, alltså hans samtal är shielded från kongressen rent lagligt, för ja. Att hans samtal ja. Med utländska ledare, det är presidentens egen sak, inte ens kongressen ska veta det, därför att presidenten har vissa befogenheter som kongressen inte har.
Det kallas för executive privilege och det sker konstant. Republikanerna under Obama bad att få information av Obama när Obama var president, och de fick aldrig det, just för att Obama sa alltid att det är executive privilege. Okay? Så att det är helt normalt. Det farliga som det här sätter ett prejudikat, en praxis nu, att presidenter kanske inte längre kan ha informella eller formella samtal med utländska ledare via telefon, just för att för demokraterna börjar nu kräva att fler samtal ska, först sa de att vi vill bara ha det här samtalet med Ukrainas president, nu har demokraterna krävt att de vill ha massa samtal som Trump har gjort med massa utländska ledare, som med Putin, med Saudiarabiens ledare, med det var några fler till de ville ha. Problemet som vi ser är att det är massa samtal som Trump har haft med ledare, till exempel Australiens ledare, Mexikos ledare och så vidare och så vidare, som har blivit läckta. Om du minns, det är ju massa samtal som är läckta, va?
Mm.
Så att Trump har ju varit extra noga med att låsa in samtal, just för att annars läcker de ju direkt. Med andra ord, ingenting han pratar om med andra ledare kan längre bli privat. Eller vad ska man säga, det hamnar i tidningen. Och det kan ju äventyra nationell säkerhet till sist. Det farliga är det här nu, att om man ska då kräva att alla samtal som Trump ska ha med utländska ledare, om man då ska gå vidare till det och spinna vidare på det i framtiden, då gör ju det att republikanerna kan ju då kräva att nästa demokratiska president ska släppa alla sina samtal med utländska ledare, va? Och det gör ju det att allt blir offentligt till sist. Man kan inte ha några säkerhetssamtal med utländska ledare om terrorism till exempel, eller strategi kring ett eventuellt krig och så vidare, va? Utan att det blir offentligt, va? Så det här är väldigt, väldigt, väldigt farligt för nationell säkerhet. Inte bara för USA, men även globalt.
Mm, jag håller helt med, därför att det här börjar ju alltså efter Watergate-skandalen, och det är dit man drar paralleller nu. Då gjorde man ju så att man stiftade lagar som begränsade presidentens makt. Presidenten var mycket starkare innan Watergate. Alltså han blev mycket svagare efter Watergate än han var innan. Och de lagarna finns kvar, och det är i kombination med att det är sån oerhört partisansk splittring i USA mellan republikaner och demokrater. Jag menar, den kombinationen, det gör ju att då gör man allt för att kriga internt mot den sittande presidenten om det är från ett motsatt parti. Och jag menar, då är det ju livsfarligt att ha, jag menar, om presidenten är så svag att nationen är splittrad och man ska alltid liksom riva ner honom om man tillhör motståndar och oppositionspartiet, då är det ju en nation som inte kan fungera, utan presidenten måste ha makten att kunna stå över den här partisanska politiken, den måste finnas. Och speciellt när det är sån splittring som det är i USA. Så jag menar, man får nästan skörda just nu konsekvenserna av det försvagade presidentämbetet, skulle jag säga. För att republikanerna kommer utan tvekan att göra samma sak när de får det tillfället.
Ja, jag hörde en intervju där någon historiker som pratade, jag såg en intervju på tv häromdagen, igår så var en historiker som sa att det uppskruvade läget i USA påminner ganska mycket om det som skedde innan amerikanska inbördeskriget under 1859-1860, innan inbördeskriget. Det är så uppskruvat läge med sån hatisk och hetsig retorik att det blir en känsla av innan inbördeskriget nu, att folk liksom har två läger, och risken finns att det slutar i vapenvåld, att vapenvåldet kommer att öka. Just för att man hatar varandra så mycket.
Ja, det är oerhört illa. Nej, precis. För jag tycker, jag menar, en riksrättsprocess, den ska dras igång när nationens säkerhet verkligen är hotad. Den ska, jag menar, jag tycker så här, det är fel av Trump att prata inrikespolitik med Ukrainas president. Men det är också fel av demokraterna att liksom splittra hela nationen på grund av den här frågan. Båda sakerna är destruktiva. Så att jag tycker att det är liksom en spiral neråt för båda lägren.
En sak som är viktig att nämna också, att det här kan också vara ett rent politisk strategi av demokraterna, därför att den här på fredag om några dagar så kommer en så kallad inspector general att göra ett slags förhör då Och det finns en inspector general som jobbar då under Vita huset och under Justice Department med att göra en rapport om vad som pågick med det här James Comey och de här FISA warrants och allt sånt där. Med andra ord, hur FBI hanterade eller eventuellt felhanterade då situationen kring Donald Trump under valet, där då det här med Steele dossier, och vi har pratat om det där förut, hela den härvan. Den rapporten kommer att släppas inom några dagar. Och den rapporten, enligt alla rykten, är ett riktigt bombnedslag som kommer att inte vara bra för Demokratiska partiet. Okay?
Just det.
Och många pratar om att det här med Ukraina nu är ett sätt för Demokraterna att försöka, det kan proactively försöka preemptive strike, kallar man det för. Och det är att man helt enkelt försöker hitta någonting som gör att man kan distrahera från det stora bombnedslaget som kommer att vara problematiskt för Demokraterna och istället gå efter Trump mot något annat.
Just det.
Så att det är mycket som är i rörelse nu, kan man ju säga. Och du pratade ju om riksrätt, och normalt när det är riksrätt, om vi tittar på till exempel Nixon då var ju då både Demokraterna och Republikanerna överens om att man skulle ställa Nixon till riksrätt. Va? Normalt när man ställer dem till riksrätt så ska det finnas bipartisan support. Med andra ord, det måste vara så allvarligt så båda partierna säger att ja, vi har support för det här. Vi kommer att gå vidare som parti, som land. Okay? Det finns ju ingen stöd inom Republikanerna i princip för riksrätt nu i kongressen eller i senaten. Så det som kommer att hända är att de kommer att göra en omröstning om några veckor i kongressen. Med största sannolikhet så kommer det att gå igenom. Och det här riksrätt då, impeachment, det är viktigt att säga att kongressen, representanthuset, de kommer inte att besluta om någonting annat än att de skickar ärendet till senaten. Så att när kongressen kommer att rösta för riksrätt, vilket de kommer att göra för Demokraterna i majoritet, deras beslut betyder inte att någon är skyldig. Det betyder bara att de ska skicka det vidare till senaten. I senaten är där som själva åtalet kommer att ske. Och där, vad ska man säga, senaten fungerar som en domstol, kan man väl säga. Det är där som åtalet kommer att ske. Mitch McConnell, som är senatsledare, kan med enkelhet säga att det här är bara rent trams. Jag ska bara kalla, precis som en domare i en domstol. Så Mitch McConnell jag är 50% övertygad om att, 50-50, 50% övertygad om att Mitch McConnell kommer att säga att det här är rent trams, vi kommer att kasta det här, vi kommer inte ens att bry oss om det här, vi kommer bara slänga bort det här, bara tidslöseri. Därför att alla vet om att för att Trump ska kunna fällas i senaten så krävs det två tredjedelar av rösterna. Med andra ord, 20 republikaner i senaten måste rösta för fällning, vilket naturligtvis inte kommer att ske. Så allting kommer bara vara tidslöseri. Så Mitch McConnell kommer med stor sannolikhet bara säga att det här är bara rent trams, han kommer inte att bli fälld, vi vill inte slösa bort tiden, vi måste återgå att försöka skapa bättre lagar och göra USA ett bättre land. Vi vill inte slösa bort tid på det här. Så det är förmodligen det som kommer att ske. Eller så kommer det att ske lite utredningar hit och dit för att tillfredsställa på något sätt vänsterliberaler, och sen så kommer man att komma fram till att nej, vi har inte tillräckligt mycket stöd i senaten för att fälla Trump, vilket gör att vi kan inte gå vidare med en rättsprocess i senaten därför att det är bara tidslöseri, därför att allt för många senatorer av republikanska senatorer är emot riksrätt, så vi kan inte helt enkelt fälla honom ändå.
Ja, jag håller helt med. Alltså, Trump kommer inte bli fälld i någon riksrätt. Det finns ju inte en chans. Utan vad det här gör det är att det kommer att slösa tid, det kommer att kräva resurser och det kommer att ge ett samtalsämne som handlar om allt annat än det som är viktigt. Så är det ju. Det är inget snack om den
Precis,
saken.
och en sak som jag också tänkte nämna är att normalt när man ingår i en riksrätt så gör man det normalt i en kommitté. Man har en kommitté som är fokuset. Det här är liksom riksrättskommittén, så att kongressen då kan fortsätta att fungera på andra ämnen. Det finns nu sex kommittéer i representanthuset som kommer att hantera det här riksrättsärendet, vilket betyder att varenda jäkla representanthusledamot är inblandad i det här riksrätt, vilket gör att ingenting annat kommer att fungera. Så att istället för att ha en kommitté som liksom kör det här för att på något sätt USA ska kunna fungera, gå framåt på något vis, så är sex kommittéer inblandade, vilket visar att demokraternas enda intresse är att utreda och liksom skapa distraktioner och blanda in folk kors och tvärs och hit och dit. Det de kommer att förlora på i långa loppet är att ingenting blir gjort, så att alla vallöften som demokraterna gjorde när de vann då representanthuset 2018, de kan ju inte hålla denna vallöfte, för ingenting kommer att kunna bli gjort.
Nej, precis. Och det här visar också att jag tror Nancy Pelosi förstår problematiken med det här, men hon är pressad då av de här vänsterdemokraterna som jag nämnde i
Nancy
början.
Pelosi begriper helt, absolut. Hon förstår ju helt. Så det här är en stor seger för Pelosi, kan man säga. De får gå igenom och göra sin riksrätt, men det kommer att stoppas i senaten. Och Pelosi kan då säga att jag har gjort allt jag kan, tyvärr, jag kan inte påverka senaten, de körde över mig.
just det.
Så för henne, hon är då den stora vinnaren kan man säga, att hon har tillfredsställt extremvänstern samtidigt som hon, som utfallet kommer att bli som hon redan visste och som hon i princip hoppas på att det här kommer att ta slut så man kan gå vidare. För Nancy Pelosi vet att för att demokraterna ska kunna vinna representant, förlåt, återvinna, för inte återvinna, hålla kvar representanthuset 2020 vid valet, så måste man ha kvar swing states, de här swing districts, de som är normalt, de som hoppar fram och tillbaka med demokrater och republikaner. Och de swing districts är förmodligen inte speciellt intresserade av riksrätt. Så Pelosi vet om att om det här går vidare och blir ett enda stort spektakel av det hela, så kommer de förmodligen att förlora massa distrikt som är väldigt, väldigt nära, pendla mellan demokrater och republikaner. Och det gör att demokraterna eventuellt förlorar representanthuset om ett år.
Ja, och sen är det så här, drar du ut för tiden för mycket där, för jag menar, det är ju valår nästa år, då kommer du köra visst igång för fullt. Jag menar, om demokraterna fortsätter att harva på med just det här ämnet, då kommer ju Trump och säga, titta, det är det här som demokraterna gör, de gör inget för er, utan de vill bara syssla med intern pajkastning och politik, och det tror jag skulle gynna honom också i en valkampanj. Men vi får se om det drar ut så långt, det är inte säkert att göra.
Pelosi säger att hon vill ha det överstökat fram till Thanksgiving, vilket är sista veckan av november, men sådana här saker tar mycket längre, och Trumps strategi och republikanernas strategi kommer ju naturligtvis vara nu att försöka dra ut på det mycket längre, just för att kunna säga att titta vad de håller på med i kongressen, va? Flera månader, de kommer att åsidosätta ett halvår eller någonting just för att hålla på med det här tramset, va? Så att Trump kommer att förhala det naturligtvis av rent politisk strategi, republikanerna på samma sak. Så att just för att de ska få demokraterna se korkade ut, mer korkade ut än de redan gör.
Precis. Bra.
Den egentliga lösningen på det här, det är ju inte att ställa någon inför riksrätt. Valet är om ett drygt år. Låt det amerikanska folket besluta vad som ska ske vid valurnan om ett drygt år. Folket kommer att ta beslut om ett år i vilket fall. Låt dem ta beslut om de vill ha kvar Trump eller inte om ett år, istället för att gå igenom den här idiotiska processen.
Mycket bra sagt, mycket bra. Tack Björn.
Ja, tack så mycket.
Det var avsnitt 932 av amerikanska nyhetsanalyser, en konservativ podcast som ni gärna får stödja med en gåva på swishnummer 070 30 28 95 0 eller genom att via hemsidan stödja på PayPal, Patreon eller bankkonto. Det var allt för den här gången. Tack för att ni har lyssnat. Thank you.